som sänds över Gävlena Radio på 102,7.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. Voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting, this land was made for you and me.
Ja, hej och välkomna till Radio Rödlöra med Vänsterpartiet Gävle. Ni har ju ersatt våra röda lörgar ute på stan med att vara och sända närradio istället. Och då kommer ni idag att få höra om asylrätt med Jan Statin och Lotta Langnander. Och de ska få minsann ordet alldeles med detsamma.
Tack Seppo. Och ni är välkomna till den här timmen med mig och Jan, och hoppas att ni ska tycka att det är ett spännande och angeläget ämne som vi ska prata om. Jag heter alltså Lotta Langnander och jobbar som asylrättsjurist. Jag har mitt kontor här i stan, men jag jobbar över hela Sverige kan man säga. Jag tar alltså uppdrag och företräder personer som av olika skäl söker tillstånd att leva här i Sverige. Det kan handla om asylrätt, det kan handla om att de har familj i Sverige och vill komma hit, eller söker medborgarskap. Jag har gjort det här i drygt 15 år. Jag har alltså en ganska god blick över vad som sker i Sverige på det här området, och det kommer vi återkomma till. Jag ska också säga att jag är politiskt engagerad i Vänsterpartiet, och det har jag varit i väldigt, väldigt många år. Långt innan jag påbörjade mitt arbete. Och har varit engagerad och arbetat för partiet på olika nivåer och så. Jan.
Ja, Jan Statin heter jag, och jag är historiker. Jag har doktorerat i historia. Jag har varit lärare i många år på alla stadier, från högstadiet till universitetet. Jag har varit lärarutbildare i mina ämnen historia och religionskunskap. Jag har varit skolledare också, och jag har jobbat med ungdomar lika länge som Lotta har jobbat med asylrätt, tror jag, eller ännu längre, i 45-50 år nästan. Och jag har mött ungdomar från väldigt många olika länder, och det har varit en stor tillgång i min mitt liv och min utveckling.
Här är en sång till modet. Den är till alla dem som vågar tro på morgondagen fast natten är så lång. Här är en sång till modet. En liten enkel låt. Det kanske verkar meningslöst, men jag sjunger den. Här är en sång till modet, till glädje, hopp och skratt, till de som tror på kärleken fast hatet är så starkt, till alla som slår sig samman, till alla som ställer krav, till de som vet hur svårt det är och ändå säger ja. Här är en sång till modet hos de som vågar sig, som inte låter tysta sig men säger som det är, till alla som bygger broar, till alla som släpper in, till de som tror att människan kan göra det hon vill. Här är en sång till alla som vägrar att ge upp, till de som kämpar vidare fast livet är så hårt, till alla som vågar längta till något de aldrig sett, som inte låter kuva sig men håller på sin rätt. Här är en sång till modet. Den är från mig till dig. Liten enkel visa med det jag helst vill säga. Så vårda den väl och lär den och nynna den ibland, för då växer den och sprider sig i hela Sverige. Yes, love.
Där fick vi höra en sång till modet med Mikael Wiehe. Och nu berättar Lotta och Jan, vad sysslar de egentligen med? Och lite om er själva. Varsågoda. Och här lös ni.
Jag tror att böta människor är liksom en väldigt viktig sak för mig. Och i mötet så tror jag också att vi både utvecklas och att vi bekräftar varandra. Kanske lite kristna värderingar från början som har utvecklats på olika sätt. Jag har jobbat med mångkultur. Jag har med glädje jobbat i Södertälje. Jag har jobbat i Mellanamerika med ett kristet, stort kristet projekt. Och det har bara bekräftat det här att vi i mötet med andra människor, med mötet med andra kulturer, så känner vi igen oss själva också. Och det leder oss vidare. Det var kanske en bakgrund till att jag också började jobba som språkintroduktionslärare när jag blev pensionerad som skolledare. Och då mötte jag alltså ungdomar, asylsökande ungdomar som kom hit, och det var fantastiskt, det var roligt och det gav väldigt stor respekt för den bakgrund som de hade när de hade tagit sig hit. Jag kanske också ska säga att jag är en gammal borgare egentligen och har varit det i decennier av mitt liv. Men de erfarenheter jag gjorde under den här resan gör att jag på äldre dagar nu har blivit vänsterpartist. Alltså, jag tycker att vi förlorade så mycket av solidaritet och medmänsklighet, och att jag återfinner de värderingar som jag hade som kristen i Vänsterpartiets arbeten idag. Ja, sen är jag ju en vanlig äldre man med familj, barn och barnbarn och två hundar som jag vandrar mycket med och försöker hålla mig i form. Jag är kulturintresserad och engagerad i det.
Ja, och jag funderade inför det här programmet nu, varför gör jag det jag gör? Och det handlar nog faktiskt för min del om min uppfostran. Jag fostrades till att alla är lika värda. Alla har lika rättigheter. Vi har olika förutsättningar, men det spelar liksom ingen roll. Vi har ett värde för att vi är människor, och det värdet, det förändras inte. Och för mig är det också viktigt att hela tiden tänka på det när det gäller flyktingar som kommer till oss, som har förlorat så mycket. Att vara med att återupprätta deras värdighet. Och det jag ser idag är ju att man inte är så intresserad av det. Man vill till och med ta ifrån människor på flykt än mer av deras värde, deras rättigheter. Rättvisa, solidaritet är otroligt viktigt för mig. Och mycket av det som också Mikael Wiehe sjöng om i sin låt nu, eller visa sång till modet, det tycker jag är så otroligt viktigt i vad vi än gör idag faktiskt. Vi måste göra saker tillsammans. Ja, jag tror att det får vara min presentation. Vi återkommer ju till så mycket under programmet sen.
Jag har vandrat över bergen. Jag har färdats över havet. Jag har motats bort från gränsen. Blivit slagen om igen. Jag har rest mig upp och fortsatt. Tappat hoppet, funnit handen. Sista gången vi tog avsked föll jag ner mot avgrunden. Och jag ser ett ljus i fjärran. Långt där borta finns ett hopp. Mina ögon börjar tåras när min framtid målas upp. Nu finns ingen återvändo, kan inte överleva där. Känner värme mitt i vintern. Ljusen strålar för oss här. Jag har vandrat svag och ensam. Jag har färdats stark och sorgsen. Jag har motats bort från gränsen. Blivit räddad om igen. Jag har rest mig upp och fortsatt. Tappat hoppet, funnit handen. Första gången som vi möttes drogs jag upp från avgrunden. Och jag ser ett ljus i fjärran. Långt där borta finns ett hopp. Mina ögon börjar tåras när min framtid målas upp. Nu finns ingen återvändo, kan inte överleva där. Känner värme mitt i vintern. Ljusen strålar för oss här. solen strålar mitt i vintern, trotsar hat och mörka hot. Vi står starka här tillsammans, varma hjärtan tar emot. Tänk att du stod upp för mitt liv, höll min hand när det var svårt. Vi ska aldrig sluta kämpa, kärlek är vårt enda språk.
Och ni hörde där Amina Al-Fakir som sjöng för oss Jag har vandrat över bergen. Nu hör ni en stund om asylrätt.
Ska jag bara säga att Aminas sång väcker så oerhört starka känslor hos mig, därför att hon speglar i sången de erfarenheter som jag mötte hos de ungdomar som jag började arbeta med i språkintroduktionen och som jag i fortsättningen också har mött hos människor under mitt engagemang i asylrättsfrågor. Det är så, va, att människor har rätt att söka asyl. Asylrätt pratar om en rättighet som människor har fått och som vi har skrivit under genom FN:s flyktingkonvention. Jag vill betona det. Varje människa som är utsatt har rätt att söka asyl i andra länder där hon kan finna trygghet. Vi kan inte sätta ett antal för de människor som kommer och söker asyl. Vi kan undersöka i en rättssäker process deras asylskäl, men vi måste möta dem. Och det har Vänsterpartiet ställt sig väldigt starkt bakom. Det betyder alltså inte att man får asyl, det betyder att man har rätt att söka den och att man får sina asylsök prövade på ett bra sätt. Vi pratar alltså om en rättighet. Vi ser idag att den också riskerar att begränsas på olika sätt. Och jag tror jag lämnar ordet över till Lotta som jobbar just med det här.
Ja, jag sa ju tidigare att jag har varit verksam i över 15 år. Och på de 15 åren så ser jag en otroligt stor skillnad i detta med asylrätt i stort. Allt ifrån politiken som har förändrats till ner till hur samhällsklimatet har förändrats. När jag började så fick man permanenta uppehållstillstånd om man blev beviljad ett uppehållstillstånd. Idag är det ändrat, så idag så kan man få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader eller 3 år beroende på orsaken till tillståndet. Bedömningarna utav skyddsbehovet har hårdnat. Det kom i höstas en rättsutredning från RFSL som visar att av de asylsökande hbtqi-personer som finns här i Sverige så är det 96% som får avslag. Och den siffran har alltså ökat sett över år. Vi ser en förändring i hur ord används. Vi pratar väldigt sällan idag om flyktingar. Vi pratar om migranter. En migrant är ju en person som rör på sig, som söker ett annat land att bo i. Men det finns ju hur många orsaker som helst till detta egentligen. Vi behöver prata om flyktingar när det gäller asylrätten. För det är flyktingar som kommer hit. Jan var inne på det förut, att man har en rätt att söka asyl enligt internationella konventioner. Idag ser vi hur den rätten att söka beskärs kraftigt, och det är mycket allvarligt.
Vi kan tillägga där, och vi ska komma tillbaka till det tycker jag, att FN har upprepade gånger och senast alldeles nyligen riktat stark kritik mot Sveriges hantering av de asylsökande. Det känns väldigt allvarligt. Mm. Och jag kan också tillägga att vi i möte med Migrationsverkets personal, med rättschefen där, har fått höra precis det som vi nyss hörde att de politiska signalerna har förändrat hanteringen, om jag får uttrycka det så, av de asylsökande, så att den har hårdnat. Och asylskäl som är verkliga, det handlar om liv och död för många, kan underkännas den vägen. Det är väldigt stötande.
Och det ska jag säga, ni kommer alla ihåg den 24 november 2015 när den dåvarande regeringen gick ut och talade om att nu kommer vi att se över lagstiftningen. Det kommer att bli svårare. Man gjorde en mängd förändringar. Jag märkte direkt efter den politiska informationen att det blev svårare. Det skedde över en natt. Så fort går det att förändra rättigheter för människor som behöver rättigheterna som mest.
Man kan ju säga också att asylprocessen ska vara sån att man söker asylskälen. Inte att man sitter och försöker hitta lögner och lögnare. Det har kritiserats från Migrationsverkets etiska råd tidigare.
Det finns kanske bara vatten, det finns kanske bara gråt, det finns kanske inga kuster, det finns kanske ingen båt. O syster som allt förlorat, och broder som har det svårt, när havet har gjort sitt, vi människor göra vårt. Ty starkare än havet och trognare än nöden är människan som räddar en människa från döden. En broder ger en broder för livets skull sin hand. En okänd bror, en okänd för livets skull mot land. För livets skull finns kuster långt bortom hav och död. En okänd ger en okänd för livets skull ett bröd. En filt för dig som fryser, en bädd att vila på. Det finns en vall av människor som inte tar på. En livets port. Stig in, du frusne broder som kom från bredens ort. Det finns kanske bara vatten, det finns kanske bara gråt, det finns kanske inga kuster, det finns kanske ingen båt. Syster som allt förlorat och broder som har det svårt, när havet har gjort sitt får vi människor göra vårt.
Och vi hörde, vi hjälpte dem från en skiva med tonsatta sånger av Stig Dagerman då. Och det är Urban Forsberg och Bengt Söderhäll som har spelat in den här. Vi hinner med några ord från Lotta innan nyheterna. Varsågod.
Det är ju så att det är inte bara asylrätten som genomgår en begränsning och en värdeförändring, utan också det pågår också ett aktivt arbete i Sverige nu för att begränsa rättigheter som de asylsökande har. Det är alltså punkter i Tidöavtalet som man nu utreder. Och det handlar bland annat om att man vill aktivt se över möjligheten att inte asylsökande ska ha rättigheter till offentliga biträden. och eller tolkar. Och det här försämrar ju, det förstår ju alla, att om man kommer till ett land där man inte kan hur samhället fungerar, man kan inte språket, man har inga, tror man, rättigheter och så vidare, då behöver man någon som företräder den och som hjälper en igenom den processen för att man ska få sin rätt tillgodosedd. Och det är mycket allvarligt att det här pågår. Att vi i vårt land, som där vi alltid har hållit rättssäkerheten väldigt högt, att vi nu är beredda från politiskt håll att frånta människor den rätten. Och Jan, det finns ju en annan sak som också pågår när det gäller hur man tar emot flyktingar.
Ja, för det första kan vi säga att vi har färre flyktingar som kommer hit, färre asylsökande som kommer hit än något annat land i Europa just nu. Det har alltså minimerats antalet, så allt tar de att det är en stor grupp som kommer är helt fel. Men...
Det nyheter från Vänsterpressen.
Dagens ETC skriver om att Sydafrika lämnat in en anmälan om folkmord till internationella domstolen i Haag. Domstolen är ett FN-organ och den enda som behandlar generella mål mellan stater. Den ger också råd om internationella juridiska frågor. Nu har Sydafrikas 84 sidor långa anmälan lett till att domstolen tar sig an den och ger Israel en månad att rapportera till internationella domstolen om sina åtgärder för att skydda folket i Gaza mot folkmord. De måste också säkerställa att militären inte begår folkmord och straffa dem om så sker. Israel ska rapportera till domstolen inom en månad vilka medel de tagit till för att garantera palestinernas säkerhet. Israel ska också se till att palestinierna i Gaza får humanitär hjälp. Från Polen rapporterar Dagens ETC att polsk tv öppnat för homosexuella par. I föregående val tappade det högerextrema partiet Lag och Rätt sin majoritet. Och den nya demokratiska regeringen har lovat att förbättra situationen för HBTQ-personer. Men landets mest kända HBTQ-aktivist kan samtidigt inte dölja sin besvikelse över att han och andra som förtryckts av den förra högerstyret och bekämpat det, inte ger större uppmärksamhet. Det var vi i civilsamhället som såg till att de vann valet, säger Bart Staszewski. Från vår trasiga skolverksamhet berättar torsdagens ETC om en tvååring som gått iväg från sin förskola hos Torens framtidsförskola till de trafikerade gatorna utanför genom en trasig branddörr. Torens förskolor utreds för diverse brister av Stockholms stad. Allt fler har svårt att få ihop vardagsekonomin, något som nu märks hos pantbankerna. Förra året hade Sofina Pantbank en 12% ökning av nya kunder. Pantbanken Sverige ökade utlåningen med 20% under samma period. Inflationen med höjda matpriser och stigande räntor har gjort att marginalerna i ekonomin har krympt för de flesta. Det har fått många att pantsätta smycken, klockor och värdefull elektronik för att ha råd att köpa mat och betala räkningarna. Det märks att människor har små marginaler när allt fler vänder sig till pantbanken för oväntade utgifter. Sofina Pantbank hade förra året en ökning av nya kunder. Utlåningen totalt ökar ungefär lika mycket enligt företrädare för pantbanken. Flamman skriver i veckans nummer om Jonas Sjöstedt som nu är Vänsterpartiets toppkandidat i EU-valet som har valdag 9 juni. Du kan även läsa om hur Vänsterpartiets riksdagsledamöter betalat sin partiskatt i senaste numret. Vänsterpartiet har den ordningen att deras förtroendevalda har en inkomstbegränsning för sitt uppdrag och belopp som är större betalas till Vänsterpartiet. Kolla ETC, etc.se och flamman.se för att följa med i nyhetsströmmen om det som är viktigt för vår framtid.
kunskapen i din stolta moder. Rättvisan i din moder, friden i din syster, kampen i din fader, framtiden i din svar. Ja, du är det finaste jag vet.
Där spelade vi upp Björn Afzelius gamla klassiska sång Sång till friheten, som flera andra artister också har gjort. Nu så får vi höra mer om flyktingmottagande och barnkonventionen.
Vi börjar med, skulle jag vilja säga, att blicka lite bakåt. Lotta har berättat om hur man försvårar för den asylsökande i den framtidsbild som man har av hur det ska fungera, genom att man inte har tolkar, genom att man inte har juridiska biträden och så vidare. Det betyder att i praktiken att den asylsökande inte kan lyfta fram sina asylskäl. Det är ofta människor som är traumatiserade dessutom och som behöver det stöd som man kan ge genom, som asyljurist och som tolk, för att överhuvudtaget orka prata. Det är alltså en väldigt tydlig begränsning av asylrätten som kommer fram på det här sättet. När man dessutom lägger till att de asylsökande ska samlas upp i ankomstläger, det vill säga hållas avskärmade ifrån civilsamhället, så är man inne på en ytterligare en traumatiserande och mycket allvarlig förminskande av människans rättigheter. Civilsamhället som jag tillhör då, som har mött de asylsökande, har betytt väldigt mycket för att återupprätta den mänskliga värdigheten, för att liksom få lugn och kraft. Man kan också säga att det är ytterligare ett skäl. Jag hör ofta människor säga man är ute efter bidrag, man får en massa bidrag. Jag känner massor av människor, och inte minst de afghanska ungdomarna som ofta är utsatt för förtal, som är oerhört arbetsamma, oerhört arbetsgivare. Men man får inte arbeta under vissa förutsättningar. I fortsättningen så vill man begränsa den rätten ytterligare. Det betyder ytterligare en svårighet att komma in i samhället. I andra länder får man ofta möjlighet att arbeta på ett tidigt stadium. Vi behöver dessutom väldigt många av de här ungdomarna. Och jag vill bara peka på mina erfarenheter av människor som jobbar fast, med fasta jobb, väldigt uppskattade, som ändå hotas av utvisning. Det finns väldigt mycket att ändra på det här. Vi ska gå över till en annan väldigt...
Inte än riktigt.
Nej, okej, okay, då får du.
Du nämnde civilsamhället, Jan, och jag vill faktiskt lyfta fram civilsamhällets betydelse utifrån mitt arbete faktiskt. Jag har ju som uppgift att vara en juridisk företrädare för de som kommer till Sverige och söker asyl, och det arbetet underlättas väldigt mycket när man får en förankring på något sätt. Någon som kan stötta, som kan hjälpa, som kan hjälpa till och få fram läkarintyg och sådana här saker. För det är svårt med de kontakterna när man kommer hit. Och jag som jurist har inte alltid möjligheterna att vara behjälplig på det sättet. Och jag vill också säga några ord om det här med integration. För vi lägger ett stort ansvar på de som kommer till Sverige att integrera sig i det svenska samhället. Det svenska samhället tar inte lika stort ansvar för sin del i integrationsprocessen. Och hur ska man kunna integrera sig i ett samhälle som från dag ett säger du är inte välkommen hit. Vi vill helst att du åker härifrån. Och det är ju det man säger med de här ankomstcentrerna till exempel. Och man försvårar också kontakten då med civilsamhället. Så jag vill lyfta civilsamhällets betydelse för de här människorna som kommer till oss.
Jag kan bara bifoga där. Blir man så integrerad då av de här mötena? Och då säger jag ja. Jag är själv bonuspappa till en afghansk ungdom sedan många år tillbaka. Jag känner väldigt många ungdomar, jag känner familjer också. Just i mötena med civilsamhället sker den integration som man kritiserar så starkt i andra sammanhang. Så civilsamhället skapar förutsättningar för ett bättre samhälle skulle jag vilja säga.
Ja, och det är i alla fall några. I civilsamhället så finns det ju verkligen de som säger att du är välkommen hit.
Sverige, Sverige, älskar dig. En tiger som skäms, jag vet hur det känns. När allvaret tar livet ett skämt, när tystnaden skräms, vad är det som händer? Välkommen, välkommen hit. Vem du
tonade Kent Sverige, Sverige ut. Och vi har med på hjärtat att säga om flyktingen.
Ja, vi har väldigt mycket att säga. Så vi har fått sovra ganska hårt, Jan och jag, vad vi vill prata om. En sak som är jätteviktig att ta upp när det gäller asylrätt, asylsökande, det är ju barnen. Barn kommer till Sverige som flyktingar ensamma eller tillsammans med sina föräldrar. Barn föds också i Sverige och kan då bli asylsökande om inte deras föräldrar har tillstånd. Den svenska lagstiftningen är sådan att man ska göra individuella bedömningar. Alltså, varje person, även om man ingår i en familj, ska få en individuell bedömning. Var och en som söker asyl ska, än så länge i alla fall, få ett offentligt biträde. Och det gäller även barn, även nyfödda barn här i Sverige. Och man ska också naturligtvis tillämpa barnkonventionen när det gäller barn. Barn är man om, upp till man fyller 18 år. Här så ser jag också den här förändringen eller förskjutningen. Barnens rättigheter, som alltså är individuella, de tillgodoses inte alltid. Det händer att barn inte får offentliga biträden, trots att de ska ha det. Det händer väldigt ofta att man inte tillräckligt utreder barns egna asylskäl. Alltså barn har ju naturligtvis ofta eller alltid kanske samma asylskäl som föräldrarna. De omfattas av föräldrarnas asylskäl, men kan ha egna trots att de är väldigt små. Och det här måste utredas, och det här är också någonting som inte föräldrarna alltid vet, och därför är det så viktigt då att man har ett offentligt biträde. Barnkonventionen nämnde jag. Det finns en hierarki, en rangordning mellan lagar och konventioner. Och det innebär att barnkonventionen inte alltid får den effekten skulle ha. Och jag vet inte om du vill säga någonting om det, Jan.
Jag blev helt tagen när jag i en asylutredning och ett beslut från Migrationsverket läser att följande formulering: Sveriges intresse av en reglerad invandring är viktigare än ett barns rätt till sin mor. Det handlar alltså om ett barn, ett år gammalt, fött i Sverige, som skulle utvisas till pappan i Afghanistan. En direkt dödsdom för barnet och ett oerhört övergrepp, traumatiserande för mamman och för barnet i framtiden. En pappa gift med en svenska med två barn i Sverige utvisas. FN har väldigt starkt kritiserat Sveriges hantering av familjeanknytning som asylskäl. Och det är väldigt märkligt när jag hör dig säga att vi har fått en förskjutning som försämrar för barnet i ett läge där barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Och den här hierarkin av lagar är ju stötande för de flesta människor som man berättar om konsekvenserna för barn. Barnpsykologerna har agerat väldigt starkt mot att barnkonventionen sätts ur spel i en massa tillfällen. Det finns en väldigt stark opinion mot barnets rättslöshet här.
Ja, så är det. Och jag har sett några beslut nu den sista tiden där man har gjort faktiskt ordentliga utredningar om vad som är barnets bästa. Men ofta är det här väldigt schabloniserat. Det är bäst för barnen att vara med sina föräldrar. Man ska vara medveten om att även om man kommer fram till, hur det nu än görs, att det är det bästa för barnen att vara kvar i Sverige, så kommer man till den här prioriteringen. Vad ska väga tyngst? Barnets bästa att vara kvar i Sverige eller statens intresse av en reglerad invandring? Och där väger det statens intresse tyngre än barnets intresse. Det har varit något undantagsfall, men generellt så är det så.
Och då säger jag lite sådär okunnigt men ändå väldigt upprört. Hur kan Sveriges intresse av en reglerad invandring vara större än att en ettåring får vara kvar här istället för att skickas till en säker död? Alltså jag blir bara som ett stort frågetecken.
Ja, du är inte ensam om att bära det frågetecknet. Mm.
Och tvätta kostymen och skjortan min är stryk. Slipsen knöt jag klar redan igår. Jag väntar på bussen som stannar ner i byn. Den brukar komma klockan kvart till två. Där ute faller regnet från en himmel mörk och grå. Men det gör mig faktiskt ingenting, för snart knackar hon på. Hon kommer med solsken till mig. Hon kommer med solsken till mig.
hon har. Solsken till mig, hon kommer med solsken till mig. Jag har väntat hela sommaren på solsken till mig.
Och mig har hon lovat att komma hit och hälsa på. Senast när vi möttes in i stan, ja det var i våras. Vi sågs på en dansrestaurang. Sen har vi ringt varandra nästan varje dag. Mellan månen börjar solen skymta, ser den smyga fram. Så det står nog inte på förrän hon knackar på med fönsterkall.
Hon kommer med solsken till mig. Hon kommer med solsken.
Där hörde ni ju om solsken, och visst är barnen ofta solsken och glatt sinnet som de kommer med, och då gör vi så grymma saker då. Det här var Östen med resten. Hon kommer med solsken heter den. Och den kommer från CD som vi kommer att spela en låt till från. En CD där inkomsten har gått till UNHCR flyktinghjälp, och det är musiker i Gävle och organisationen Gävle som har satt ihop den här sedan som heter Vi sträcker ut en hand. Och varsågoda.
Tack. Ja, många undrar ibland hur jag orkar. Hur orkar du med ditt arbete? Och den största orsaken är nog alla de solsken jag ändå möter i arbetet som består utav, eller det står, som är både små människor, barn men också vuxna. Jag har fått så många positiva möten som har givit mig personligen oerhört mycket. Och det är ju det som också gör att man kämpar på. Så det finns solsken också i det här arbetet. Jan och jag vill avsluta lite grann med att resonera kring det som händer nu när det gäller den här förändrade synen på flyktingar och asylrätten och så vidare. Hur påverkar det vårt samhälle och hur påverkar det oss som enskilda individer? Personligen så ser ju jag att vårt samhälle bryts sönder. Vi hade, när jag växte upp, väldigt tydligt en samhällsgemenskap. Vi bar det här samhället tillsammans. Jag ser någonting annat idag. Jag ser att det bryts sönder, vi och dem. Vi separeras från varandra. Vi värderar varandra och så. Vad ser du, Jan? Vad tänker du när jag säger så?
Ja, jag ser precis detsamma som du. När man börjar begränsa rättigheter från vissa, när man alltså börjar dela upp människor i vi och dem och lägga olika värderingar i det så att vi har andra rättigheter än de har det. Jag tycker man kan se det väldigt tydligt i Tidöavtalets avsnitt, både om migration men också om kriminalitet, att vissa områden blir platser där de bor och de kan utsättas för andra visitationer så att säga än vad vi andra riskerar att få. Det är en väldigt farlig utveckling som jag som historiker tycker att jag har sett lärt, studerat i andra länder. Det börjar alltid någonstans, men det fortsätter.
Vi vaknar upp i vårens land med freden som en vän i hand och solens glimt i ögonen. Vi ser varann med hopp. Jag tror på dig, du tror på mig. Vår frihet kan ej böja sig. Med ödmjukhet och tålamod så hjälper vi varann. Sverige, Sverige, allting får plats här. Och vi är fria att göra som hjärtat vill. Sverige, Sverige, regnbågens kärlek, frihetens grönska andas i våran själ. I evighet och här och nu, med mångfald bortom jag och du. Vi drömmer högt bland änglarna och ger i berg och dal. Vårt hjärta slår för jämlikhet. Vi prövar allting nyfiken. Vi lever här i lugn och ro, i öppenhetens hem. Sverige.
Det jag ville säga var att avhumanisering, och det är när vi blir annorlunda än dem, är alltid destruktivt. Inte bara för dem som avhumaniseras, utan för samhället i dess helhet. Och det jag också ser som en historisk erfarenhet, det är att när man börjar frånta vissa människorättigheter så kommer det också att bli en process som startar där andra människor, andra grupper, andra svaga grupper kommer att utsättas för samma begränsningar.
Ja, Thomas de Leva sjöng ju här innan han tonades ut om öppenhetens hem. Och det är ju det samhälle vi måste skapa. Nu skapar vi ett stängt samhälle. Så kan vi inte leva. Vi behöver mångfalden, jämlikheten, kärleken. Och för att kunna få det så måste vi bjuda motstånd nu. Vi som vill ett annat samhälle, ett samhälle som håller ihop. Gör vad ni kan för att skapa det samhället där vi alla hör hemma.
Ja, det var de sista orden från våra gäster som då var Jan Statin och Lotta Lagnander. Vi låten ni hörde tonas ut var alltså Thomas de Levas Drömmen om Sverige, var titeln på den låten. Så vet ni det. Och vi vill bara tacka er för att ni varit med och lyssnat på oss. Som sagt, vi sänder varje lördag nu framöver mellan 12 och 13 på Gävle Närradio. Och skulle du råka missa programmet så kan du höra den via nätet. Och gå in på vår Facebook så hittar du länken där. Och med det så avslutar vi med vår sista låt som heter Vi måste höja våra röster för att höras.
Varför har tjejer så tunna röster? Varför har tjejer så svårt att höras? Och vad gör en tjej som vill prata när alla ropar?
Vad säger hon?
Vad viskar hon om?
Vi hör inte.
Men snacka lite högre.
Sitta tyst va och bara hoppas att någon
vad jag vill säga. Åh, 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 tjejer.
Åh, tjejer, vi måste höja våra röster för att höja våra röster. Liselotte Nilsson är ansvarig för den låten. Och ni är hjärtligt välkomna som sagt att lyssna igen nästa lördag. Teknikern var jag, Seppo Laine. Och därmed var detta program slut.